Hun kunne ikke forstå hvordan de fleste forskerne hadde trukket konklusjoner som var så radikalt forskjellige fra Olavs, og anførte at det var stor enighet innen forskerteamet om at det forelå tilstrekkelig opplysning gjennom UFO-spørsmålet til å rettferdiggjøre videre undersøkelser. I vår avsluttende rapport, fortsatte hun, ville sikkert Bob Love trukket følgende konklusjon. Siden vi ikke kan bevise at UFO-er ikke eksisterer, det også svært tvilsomt om de eksisterer. Jeg fatter ikke hvordan han offentlig kan uttale seg slik han gjør når de som har gått observasjonsstat i ene nærmere etter i sømmen, har et helt annet syn på tingene. Min oppriktige mening at Bobs holdning ikke representativ for resten av kommittemedlemmenes oppfatning. Flere andre medlemmer av staben skulle også komme til å se opp, og i en artikkel i magasinet Look den 14. mai 1968 ble det gjort rede for problemen i kondonkomiteen. Konklusjonen på artikkelen var at kongressen burde se nærmere på kommiteens arbeid og praksis. I juli 1968, samtidig med at kondonkomiteen begynte å trappe ned virksomheten og utarbeidet sin avsluttende rapport, avga doktor Hynk, doktor Carl Sagan og Fire andre vitenskapsmenn inkludert doktor James McDonald, sine vitneprov for kongressens romfartskomité. I løpet av noen få år hadde Jim McDonald fått ry på seg for å være USAs fremste ufolog. Han var høy, mager og dynamisk og hadde en fotografisk hukommelse og langt bedre talegaver enn Hynk. David Michael Jacobs skriver et kontroversi over unidentified flying objects in America, den store, amerikanske UFO-kontroversen, ATVs første møte mellom McDonald og Hynk i 1967 stormet McDonald inn på Hynks kontor, slo neven i bordet og utbrøt. Hvordan kunne du sitte på denne informasjonen i så mange år uten å informere det vitenskapelige miljøet? McDonald hadde en høyere embedseksamen fra MIT, filosofisk doktorgrad fra Iowa State University og hadde i tillegg ledet Institutt for atmosfæriske studier ved University of Arizona. Han var en høyt respektert forsker som hadde interessert seg for sur nedbør og ozonproblemer ved SST-stråling. McDonald hadde kastet seg over UFO-forskningen på et langt senere tidspunkt enn Hynk, og omtalte henne fenomenet som vår tids største vitenskapelige gåde. Min personlige mening at det tog oss omhyggelig studie om mer av UFO-er sannsynligvis er extraterrestrielle objekter som utfører noe vi fortsättningsvis kan kalle övervåkning, uttalte McDonald i ett möte med kongressens romfartskommitté. Jeg ber om at kommittén protokoll for at jeg overbevist om at det ikke finnes noe annet problem av tilsvarende vitenskapelig og nasjonal betydning, innenfor denne kommittéens arbeidsområde. Det sterke ord og jeg vil gjøre dem med om. Hynk fortalte på sin side kommittén at det var to grunner til at mange vitenskapsvek tilbake for å gi seg i kast med seriøs UFO-forskning. Den ene var mangel på håndfaste data, den andre grunnen var at sensasjonshistorie lansert av halvskrullete UFO-kontakter og sensasjonspressen hadde gitt UFO-fenomenet et tvilsomt rykte. Alle eksperterne som vitnet i kommittéhøringen, anbefalte imidlertid at UFO-fenomenet ble gjenstand for videre vitenskapelig gransking. Deretter ble kommittéen oppløst. Både det vitenskapelige miljøet, pressen og allmänheten avventet nå kondonkomiteens avsluttende rapport. Den 15. november 1968 gav kondonkomiteen ut sin 1485-sidelang rapport. Kommittémedlemmene uttalt at de hadde granskjet 91 saker som de hadde gruppert i fem forskjellige kategorier, astronautbaseobservasjoner, optisk og radarbaseobservasjoner, eldre observasjoner, nyere observasjoner og fotografisk UFO-materiale. Astronom og professor i astrofysik, doktor Franklin Rowe, hadde skrevet et kapittel kalt visuelle observasjoner foretatt av amerikanske astronauter. I egenskap av NASA-konsulent redegjorde Rowe for amerikanske astronauters UFO-observasjoner i forbindelse med Merkur og Gemini-romfyrdene. Efter att ha gått till av de mest intressanta observationen i närmare efter i sömänne, konkluderade de i AT han bör vara i stand till och förklara syvadelse. Han skrev. De tre uppklarte observationerna representerar fortsatt en utfordring för analytikare. Den första saken på listan är speciellt märklig. Observationen av ett objekt med detaljer som vapen, antenner, som sticker ute för avskroget i en tydlig vinklet förlängelse, blev förutatt i fullt dagslys. Därsom översikten över objekter som befann sig i närheten av romskipet Gemini i det angitte tidsrom den observationen blev gjort är fullständig, vilket den sannsynlig visar, är vi inte nöt till ålet vidare efter en milligration L-förklaring, eller klassificera den observationen som ett möjligt att identifiera objekt. Fysikern Gordon Thayer hade skrivit kapitlet om optiska observationer och radarobservationer. Han skrev att det är en observation som var förutatt i närheten av Lakenhet i England i august 1965, var den mest ovanliga och underliga radarobservationen som någonsin var registrerat. Hennes tillsyn och att hände rationella och intelligenta adfärd tyder på att det är den sannsynligaste förklaring på denna observationen är att det vi har att göra med ett mekaniskt objekt av okänd upprinnelse. En av observationerna som var understöttet av fotografiskt material, blev undersökt av astronom och fotoanalysexpert doktor William K. Hartman. Han hade granskett fotografier som var tagna av en bonde i Minville, Oregon, i 1950. Hartman och staben hans hade icke bara analyserat de originala negativen, men också funnit fram till bonden och intervjuat han. Hartmans konklusion var entydig. Det är en av de få UFO-observationer som är grundig ett erfarenhet och jag men är grundig. Och den mest närliggande förklaringen är att det är en okänt flyvande genstand, sölvaktig, metallisk, skiveformet, flera timmeter i diameter, flöj in en forsynsvid av to vit ner. En ser icke borte för möjligheten för förfalskning, tillfyrde han. Men en del fysiska känsgörningar, understöttet av speciella fotometriska målingar av originalnegativen, talar emot AT-materialet er förfalskhet. Hartman upplyste AT omkring 2% av de sakerna där det existerar fotografiskt material, involverar detaljer beskrevet, men oidentifiera eller icke-identifiserbara luftborna objekter, med andra ord offer. Det strider icke emot hypotesen om AT och jämte flyvande farkoster har bevägit sig innanför amerikansk luftterritorium. Många av observationerna som är omtalt i rapporten, konkluderar som den följande, vis observationen är korrekt gängigt, den blir nedtegnet av sex officerer i flyvopenet och bekräftet av bakgåg flyradar. Beskrivet en ett uvanlig och förklarlig fenomen som på grund av mangel på annan information är och anses som uppklart. Vidare heter det, observatörens trovärdighet att i betraktning, samt sammanfallande mekanisk och mänskliga observationer, kombinert med en hög grad av märkvärdighet, gör det till en av de absolut underligaste UFO-saker vi känner PR. Dags dato. Själv om en naturlig fysiker kan uttala att observationen har en naturlig förklaring, är sannsynligheten för att det så är tillfälle liten, och sannsynligheten för att det i det minsta en faktisk UFO är involvert, är rätt förhållande stor. Kondon, som ett erfarenhet få, om i det hela tatt någon av UFO-observationerna, och skälden diskuterade efterforskningen med resten av staben, avslutade rapporten på följande måde. Det finns idag absolut icke några överbevisande bevismaterial som tyder på att enkelta UFO-observationer kan sättas i förbindelse med fartöjer som är kommit till jorden ifrån andra civilisationer, hävdet han. Vidare att det är icke funnit några i studiet av UFO i löpet av de sista 20 år som har tillfört vetenskapen något nytt. Det är som sagt en bok ifrån mitra 80-talet. Och idag har en flera folk som hoppet av FRA de hemliga organisationer, militära, de har fortalt en helt annan historia om det. Flera av dem har i förbindelse med sin död, önskat att rengöra sin samvittighet FRA den pålagda lögn de erblitt presset till i sitt arbete för the government, Militäre. Folk som F.X. Mikael Wolf har förklarat i sin bok om sitt liv. Tvådan utanomjordisk teknologi för A styrt är det. Grå under Duffus. El blitt gitt till private med punkt firma får reingenöring. Och det har de ettertid till lag med patentet. Som om det skulle vara FRA egnider. Tills punkt bevittnelse i många andra F.X. Den pensionerte till militär Bob Dean. Hör intervjuen i lyd med hem på projektkamelot.torjeovers.an. Och till slut. Omhyggelig värdering av fenomenet slikt i främtrar idag, leder till den konklusion att det vidare omfattande studier av UFOs ansynligvis icke er i vetenskapens intresse. I omintervjuet 18 år sen är ut allt i hink, det virket på mig som om kondon icke hade läst sin egen rapport. Rapportens innehåll är i sig selven också mystisk. Ett panel bestående av 11 fagfolk för det amerikanska vetenskapsakademi vudet kondon rapporten och gick god för innehåll det tiden. På grundlag av vår nåvarande viten är hypotesen om extraterrestriella besök av intelligent väsen är den minst sannsynliga förklaringen på de så kallade UFO-observationerna, het det. Vetenskapsakademiets medlemmar stöttet kondons konklusion. Det synes icke nödvända i jag och vidare med UFO efterforskningen. På en presskonferens är den 11 januari 1969 påpekte KIAT-kommittén var och hade granskett 50 saker för A 1947-1967, och dessa saker är knappt nog var representativa för de många pålitliga och förklarliga observationerna. NICAP hade ett 00001500 slike saker i sitt arkiv. Hynk skrev i sin värdering av rapporten AT han knappt nog ville ha brukt tid på avurdere 2/3 av de satene som kommittén hade beskäftigat sig med. Doktor Peter Sturock, professor i astrofysik och kosmologi vid Stanford universitetet. Skrev en längre värdering av Kondon-rapporten för Institut för plasmaforskning. Kondon-rapporten är ett överbevisande argument för att det bakom många UFO-observationerna skjuler sig fenomener vi idag icke kan ge en tillfredsställande förklaring på. Innehållet i Kondon-rapporten är därför ett gott argument för ett vidare vetenskapligt studium av UFO-fenomenet. Den 16. Maj 1969 skrev Ro, som hade varit ansvarig för kapitlet om astronautiska observationer, till Hynk AT han nyligen hade varit tillstede vid ett föredrag kondon hade hållit. Föredraget var kallt och förgegva elsket, och tappt. Han var underhållande, till sina tider vitig, men undlåt att komma in på den seriösa delen av UFO-forskningen, skrev Ro. Publikum må ha gått gem överbevist om att UFO-forskning icke var stort annat än möter med psykopater och mentalt tillbackestående individer, som fort alltid den ena historien villar än den andra. I verkligheten är ju det mer som ett perifert problem må regna. I november 1970, två år efter att Kondon-rapporten blev publicerad. Fastslår UFO-forskningsgruppen som var underlagt det amerikanska institut för luftfart och rymdfart, att en mange av kondons konklusion rike våran utan hans högst private toppfattning ger om ämnet, som sällnet ett värt grundlag i det forskningsmaterialet som danet basis för kondon-rapporten. Det var heller rike grundlag i rapporten för kondons uttalelse om att vidare UFO-forskning näppe ville ge vetenskapligt hållbara konklusioner. Under kommittén anbefallt att det är arbetet med att finna ut vad som egentligen skjult sig bak de utalliga UFO-observationerna, blev intensivt, och syntes icke kunde överse den lilla andelen av väldokumenterade, men oförklarliga observationer som utgjorde kärnan i det kontroversiella UFO-spörsmålet. Oansett, det var en spiker i kisten för Kondon-rapporten, konkluderade Hynk. Kondon-rapporten anbefallte att det flyvopenets projekt Blue Book blev skrinlagt. Ett år senare annonserade statssekretären i ministeriet för luftfartssaker att det flyvopenets 22-årige UFO-granskning skulle avslutas. Flyvopenet drack seg ut av UFO-efterforskningen, la ner projekt Blue Book och upphävde säkerhetsklassificeringen av UFO-materialet, tillsammans över 80 000 sidor. I löpet av 22 år hade flyvopenet ett Herforsche 12618 UFO-rapporter. Hurra 701 fortsatt icke-kunnigisen ration L-förklaring. De resterande observationen blev förklart som luftballonger, satelliter, fly, lyn, reflexer, stjärnor, planeter, solen, månen, usedvanliga meteorologiske-fenomener eller rätt och slätt som fortsök på svindel. Mange som arbetat med UFO-spörsmålet hade i lång tid haft på följelsen att flyvopenet och projekt Blåbok bara kände som en fasade utad, och att den viktigaste efterforskningen var blivit utfört av andra organer. Bispa Holding genomgick i tidskriftet Grounds och ser vart de nyligen deklassifierade dokumenten och satt en med en beklämmande följelse av att det nog var svärt galt. Det har alltid varit vår uppfattning att en andre stod bak flyvopenets kommitté och drack i trådena. Med andra ord, flyvopenet var icke den store, stygge ulven. Flyvopenprojektet hade sysselsatt 5 personer, inkluderat ett par sekretärer som icke gjorde någon världens ting. Flyvopenets kommitté var travelt upptatt med att samla informationer. Men efter att ha genomgått hela arkivet till projekt Blåbok finner vi ingen data om de satene folk har kommit till oss med. Hur var dessa informationerna? Vår konklusion var att det måtte värjet eller en ett hemlig statlig organ som hade finnat dokumenten. Var det möjligt att CIA var involverat? Under hänvisning till den nya offentlighetsloven av 1975 var Grounds avser vart CIA om en kopia av Robertson-panelets rapporter för 1953. Som svar på hänvändelsen upphävet CIA hemligstämplingen av den kontroversiella rapporten och anförde att det var CIAs absolut enaste befattning med UFO-spörsmålet till dags dato. Varken för Robertson-panelet blev stiftet eller som följe av panelets rapport, har CIA Angas hjärtsege studiet av UFO-fenomenet, heter det. Robertson-panelets rapport är ett uttryck för CIAs minimala befattning med det spörsmålet. Efter langvarig press utenfråg diverse rättssaker blev midlertid CIA tvunget till att komma med enkelt inrammelser. Efterrättningsorganisationen vedgick över för Grounds och ser vart CIA-agenter hade ett erforskat fenomenet både för och länge efter att Robertson-panelet kom samman. I tillägg var organisationen i besittelse av 412 UFO-relaterade dokumenter och ytterligare 199 dokumenter som stammade från andra offentliga organer. CIA frigjorde 900 sidor klassificerat material om UFO-observationer och dokumenter om organisationens syn på myndighetens hållning till UFO-spörsmålet. Under rättsförhandlingen mellan Mosvag CIA grevet en annan fristående UFO-forsker och få utlevet dokumenter, denne gan genifrån radet hoppheliga National Security Agency, under hänvisning till offentlighetsloven. Han fick följande svar, i förbindelse med deras få speciell om dokumentation om det så kallade UFO-fenomenet kan vi upplysa att NSA överhuvudet icke har angas hjärtseg i denna problematiken. På någon som helst måde. Uthävelsen är gjort av NSA, igen, det är också en ren lögn i JF. Ny är material, JF. Mikael Wolf och Bob Dean. Overs.an, men i löpet av en av rättssakerna där CIA var involverat, fant GSW ut att någon av de dokumenten de var på jakt efter, opprinnelig stammete från NSA. Efter en ny runde med rättsförhandling ger utlevert NSA bara två av de 239 UFO-relaterade dokumenten som de inrömmet att de var i besittelse av. Domstolen gav NSA medhåll i att dokumenten icke skulle utleveras, under hänvisning till nationella säkerhetshänsyn. FRA slutet av 70-talet hopp till begynnelsen av 80-talet klarte forskenlige UFO-grupper och avhängige forskare och få frigjort 3000 sidor med tydligare hemligstämplat, UFO-relatert material under hänvisning till offentlighetsloven, där, forskenlige typerkorrespondens C och notater, biter i ett historiskt pusselspel som avslörte att det är det amerikanska utenriksdepartementet, herren, marinen. Luftförsvaret, FBI, CIA, NSA samt Forsvarets etterretningstjeneste over 30 år hadde vært involvert i etterforskning av UFO-materiale. Blant disse mange tusen sidene med UFO-relaterte dokumenter fant forskerne mange gamle og avslørende notater som hadde ligget gjemt i CIA's arkivets sider 1950. Den 21. november dette året skrev en ingeniør ved navn Wilbert B. Smith i det kanadiske samferdselsdepartementet ett brev där han redogjorde för sina planer om att bruka jordens magnetiska fält som en framtidig energikilde. I ett hemligt notat anförde han, jag har förut att diskrete hänvändelse till amerikanska myndigheter, via den kanadiska ambassaden i Washington. På ambassaden fick jag upplyst följande. A. Amerikanska UFO-observationer är hemlighetsstämplat. I USA är UFO-saken omgivet av mer hemlighetskrämeri än F.X. H-bomben. B. Flyvande tallarkner existerar. C. UFO-soppren else är okänt, men i hög forskning omkring det fenomenet blir utfört av en liten grupp under ledelse av doktor Vannevar Bush. D. Amerikanska myndigheter anser UFO-saken får att ha stor betydning för den nationella säkerhet. Siden ingen någon hade kommit över något fotolaboratorium eller mörker om hur Edvard Meyer kunde ha framkallat ognoligens regissepsine sensationella bilder, insistet Elder såg väl på att få vita hur han framkallat ognkopierta bilderna sina. De fant ut att tema i leverte filmerna till en liten foto- och videoförrättning i Vetsikon. Forretningen hette Barfoto, og lå i forretningsstrøket i sentrum, en 30-40 minutter fra gården. En av Barfoto var Beatrice og Willy Bar, som begge snakket brukbart engelsk. Da Meyer første gang kom til dem med en sort-hvit film han ville ha fremkalt og kopiert, hadde Bar selv gjort mye av fremkallingsarbeidet. Jeg la aldri merke til noe mistankelig ved sort-hvit filmene jeg fikk av Meyer. Fortalte Bar. Mig bann mig heller aldrig om att fixa på bilderna. Når jeg ser slike bilder som de mig tar, är min första tanke att det må vara juks. I det tillfället blev jeg emilertid nysgerig. Mig hade flere ganger bet Bar om att vara med till att ta kontakt till denne for å fotografere romskipen när visan önsket det, men Bar hade avslått. På det tidspunktet hade han slett icke vært overbevist om at tema ju var till ost håller på. Han hade varken tid eller særlig lys till att tråke runt i skogen i sene nattetimmer. Sa nysgjerrig var han icke. Da Meyer första gang hade kommit till Bar med en film, hade butikskinnehaveren studert negativ ene grundig under lupen. Han var sikker på at han kunne ha avslørt eventuelle dobbeltexponeringer ganske enkelt fordi det dobbeltexponerte området alltid fremstår tydeligere enn resten av exponeringen. Men han fant aldri noen tegn på at Meyer hadde tuklet med bildene. Jeg ante ingenting om offer, det eneste jeg visste var at disse bildene var ekte nok. Der jeg villig til å avlegge ed på om nødvendig. Under samtalen fortalte Barat E. Meyer hade för vana att köpa fotnotstyrd i vår mulig och bet henne med en hånd. Meyer kunde komma in i forretningen och pröva ut de forskjellige kamera en och objektiv en i timevis för han fant fram till något han kunde bruka. Bar hade en gang solkt hem ett 8 mm Alcom-kamera som han hade haft liggande i butiken i årvis. Vis han hade haft en medhjälper. Trent och Annika å pröva alla modellerna för att finna ett apparat som låt sig bet igenom med en hånd, påpekte Bar. Också Beatrice Bar tjente mig och hade ofta snacket med hem när han var inom forretningen. Utan att mig var klar över det, hade hon också studerat bilden och hans. Jag tror icke på de samma tingene som mig tror på, sa hon. Men jag har alltid lurt på hvordan han tar bilden sina. Fotografien är virker forbausende ekte, jeg kan icke fatta hvordan han får det till. Hur nog mannen hade ofta diskutert mig i saken. Selva Beatrice bar overbevist om at Meyer hade juxet med bildene, utan at hun kunde se hvordan han hade gått fram. Hun var overbevist om at enkelt av Meyers bekendtskaper var delaktig i svindelen, men samtidig lurte hun på hvordan den enarmede mannen fick Kalle. Inkludert barna på gården, till å holde munn om svindelföretaget. Både Willy och Beatrice bara hade lärt tomt rent allt de visste om fotografering och framkallning av en ung man som i många år hade varit ansatt i förrättningen, helt sedan den hade haft en annan ejer. Det var denne mannen som övertalt ektet paret till att köpa förrättningen då den var tillslis i 1970. Fritz Kindliman, som nettopp hade fyllt 31 år, hade arbetat i förrättningen i över 10 år. Han tjente mer bedre än någon andra i butiken och hade håndet och studert hundrevis av UFO-fotografier. Kindliman hade sysslat med fotografering sedan han var guttunge. Strax det kom nytt utstyr på markedet, prövde han det för att finna ut hvordan det fungerte. Hjemme hade han ett stort utvalg fotoapparater, video- och filmkameror. Av vesen var Kindlimans tille och kunde nästan virke forsagt. Li Elders og vel avtalte å møte ham en morgen på et lite konditori i nærheten av barfoto. Ved hjelp av en tolk spurte Elders om Meyer noen gang hadde stilt Kindlimans spørsmål om mørkeromsteknikk og fremkallingsprosedyre. Kindliman rystet på hodet. Aldri, spurte Elders. Kindliman forklarte tolken at Meyer aldri snakket med ham om slik emner. Jeg skal ville innrømme at jeg var mer enn skeptisk da jeg som Eiers bilder for første gang. Men han fortsatte å komme. I dag er jeg overbevist om at fotografi egentlig rekte. Kindliman var også overbevist om at Meyer ikke hadde noe hemmelig fotolaboratorium. Fremkallingsprosessen var etter hans mening alt for innviklet til at en mann med bare en arm kunne mestre den. Barfoto hadde ikke fremkallingsutstyr selv. Alle Meyers filmer, noen ganger så mange som fem i løpet av en uke, ble videre sendt til et av tre steder, dels til Lausanne Kodak, ektarommet til Studio 33 i Stry og vanlige papirkopier til Vadens Villa Bor Prosinne. Siden Meyer ville ha både papirkopier fra fargenegativer og dels, måtte negativene innom alle de tre laboratoriene. Kindlimans jobb bestod i å sjekke at kvaliteten på kopiene var tilfredsstillende for han overleverte dem til Meyer. Han hadde sjekket mange av Meyers bilder for Meyer selv hadde sett dem, og han fortalte at bildene aldri hadde vist den på å ha blitt duklet med. På bordet foran de lå et av Meyers bilder som de hadde tatt med til møtet. De visste et nærbild av Doron Skip, det ene like under Oskanten og det andre et stykke over. Å innkopiere disse to og få en i bakgrunnslandskapet, uten at det blir skygget på bildet, krever svært lang erfaring, sa Kindliman. Vis et bilde på en filmroll hadde vært fiklet med, ville det sannsynligvis ha vært flere bilder med samme motiv, men kan hende tatt med varierende blender, på den samme rollen, fordi fotografen hadde eksperimentet med motivet. Dersom herr Meyer hadde kommet hit for å få kopiert bare et bilde på rullen samtidig som det var flere andre bilder av samme motiv men med forskjellig lys, ville jeg straks ha blitt mistenksom og kanskje tenkt at bildene var fikset. Men jeg har aldri hatt grunn til å ha slike mistanker. Filmene han leverte her, var alltid i roller. Vel spurte Kindliman om Meyer på noen måte kunne ha trikset med enkelte av bildene uten at Kindliman hadde lagt merke til det. Mannen ble tydelig støtt over spørsmålet. Det kan jeg ikke tenke meg, svarte han indignert. Absolutt ikke. Kindliman fortalte også at de ansatte i fotoforretningen flere ganger hadde bedt Meyer om å ta bedre vare på negativene sine. De var ofte oppskrapt og dekket med fingeravtrykk når den enarmede mannen kom for å få dem kopiert. Elders og vel hadde ventet at denne samtalen ville avsløre at Meyer hadde spurt og gravd om forskjellige mørkeromstekniker. Men ifølge denne mannen som hadde hatt en masse med Meyer å gjøre, hadde den enarmede mannen aldri stilt noen slike spørsmål. Kindliman fortalte at de aller fleste av Meyers bilder var deres. Hade Meyer själv fabriket bilder i det formatet, hade han trent speciellt makroutstyr. Vis han någon gång hade rådfört sig med mig om makrotekniker eller vad slags belysning han trente för att göra makroupptak, ville jag blivit misstänksam, och skeket bilden är hans enda nöjare, tillfyrde Kindliman. Det som kanske imponerade Kindliman allra mest var Meyers 8 mm. Filmupptak av romskipene. I en sekvens ser det ut som romskipene kommer in foran ett höjt furtre och får grenene till och beveger sig. I en annan sekvens är romskipet filmet i dutte hänger och beveger i luften över hasenbol.